Hej, jag heter Per och du har precis stämplat in på nattskiftet. Vad kul att du återvänder för fler historier. Jag antar att du precis som jag uppskattar den där känslan av obehag och rädsla som vissa historier skapar. Precis som förra avsnittet så tänkte jag idag bjuda på mer än en historia. I dagens episod ska jag bjuda er på två historier som handlar om saker som fäster sig över platser eller personer utan att kunna släppa taget. I den första historien som jag valt att kalla Mitt hjärta flyttar aldrig ska vi göra ett besök i ett hus som ligger avlades och som ropar på mörk hemlighet.
Det här är överste Felix Falk från Totalförsvarets forskningsinstitut. Om du hör detta just nu är det mycket viktigt att du fortsätter att lyssna till slutet. Det bör inte ta så lång tid och det är oerhört viktigt att du lyssnar noggrant och följer de instruktioner som ges. Gör mig till åtlöje om du måste, men sluta inte lyssna förrän du har hört allt jag har att säga och försök att hålla dig lugn. Varje ökning av din stressnivå kommer att dra till sig deras uppmärksamhet. Jag kommer inte gå in på detaljer om hur du hamnar där du är. Hur du kom hit är inte lika viktigt som att få ut dig. Tro mig när jag säger att vi arbetar på det just nu. Det bästa sättet att hjälpa dig är att fortsätta lyssna. Spola inte framåt. Lyssna inte utan lurar. Bara lyssna. Just nu tänker du förmodligen tillbaka på de senaste dagarna och att ingenting har känts utöver det vanliga. Du gick till dina vanliga dagliga aktiviteter utan något ovanligt att rapportera. Det beror på att de är mycket bra. Så bra att de flesta inte ens inser att de befinner sig i en simulering. Även när vår kod arbetar sig djupare in i deras program, då övervakar de dig. Så snälla, håll dig lugn. Det var knepigt, men vi hittade ett sätt att kommunicera direkt med dig. Vi var tvungna att bädda in detta meddelande i din dagliga rutin så att det inte drev till sig deras uppmärksamhet. Du lyssnar förmodligen på det här på Spotify, iTunes eller någon annan streaming-sajt. Kanske till och med lyssnar du på det som en nersparad ljudfil. Vi kan inte kontrollera hur det här meddelandet kommer till dig. Vi vet bara att du tar emot det. Undermedvetet, när dina öron snappar upp min röst, laddas en kod upp i din hjärna. Tänk på det som ett datavirus, eller i det här fallet ett antivirusprogram. Din hjärna är en organisk dator och de är utnyttjade. De hackar sig rakt in i ditt undermedvetna och skrev över det med sin simuleringskod. Det var så de tog sig in och det är därför allt verkar normalt. Du kanske tror att du håller på med ditt dagliga liv, men i verkligheten är du fastbänd vid ett bord med slangar som sticker ur din kropp. Nu när koden håller på att laddas upp kan du börja känna vissa förnimmelser. Till exempel kan ena örat kännas lite varmare än det andra. Du kanske till och med känner att det kliar eller kittlar. Klia inte. Låt det bara vara. Ignorera även det dova bakgrundssurrandet som du kanske hör. Det är deras program. Om de upptäcker det innan vår kod hinner fungera kommer de avbryta simuleringen. Om det händer kommer du vara förlorad för oss för alltid. Och du, bli inte förskräckt. Men vid det här laget inser de att vi är deras system. Du kanske märker några små förändringar, särskilt en lätt andfåddhet eller att du måste kontrollera din andning manuellt. Det är helt normalt. Vi vet från andra kommunikationsförsök att när de upptäcker ett kodbrott är det första systemet de stänger av det som kontrollerar din andning. Tack och lov kan du även i simuleringen andas manuellt. Försök med det. Andas in, andas ut, andas in, andas ut. Fantastiskt. Du klarar alldeles utmärkt här. De har förmodligen räknat ut att det finns ett fel nu. Men om vår kod fungerar har vi inaktiverat deras förmåga att göra en hård omstart. På grund av detta kommer de att försöka med andra metoder för att störa uppladdningen. Det är mycket viktigt att du ignorerar allt som kan dra din uppmärksamhet från dessa ord. Om de drar bort dig innan uppladdningen är klar, raderas vår kod. Blockera ut dem. Ignorera de rörelser du ser i ditt yttre synfält. De ljud du hör, rösterna, det är inte familj, vänner eller kollegor som behöver uppmärksamhet. De kanske till och med försöker utnyttja dina husdjur. De känner till dina svagheter. Ignorera aviseringar som dyker upp på skärmen om du använder en telefon eller en dator. Blockera dem tills du har lyssnat klart. Det är bara ytterligare ett sätt för dem att försöka bryta vår kommunikationslänk. Om vår kod fungerar är nästa sak du kommer märka ett överväldigande behov av att svälja. Du inser det inte, men du har en sond i halsen. Du vet bara att den är där eftersom din tunga inte vilar bekvämt i munnen. Du kan också bli hypermedveten om mängden saliv som produceras. Överreagera inte. Om du måste svälja, svälj bara. Det är bara konstigt om du gör det konstigt. Så, om du fortfarande lyssnar. Koduppladdningen är ungefär 90% klar. Vi har låst på din plats. Du sköter dig jättebra. Men du måste verkligen fokusera nu. När uppladdningen är klar kommer det att finnas instruktioner som du måste följa för att avsluta simuleringen. Det vill säga, om du har följt instruktionerna och inte slutat lyssna. Saken kompliceras av det faktum att de nu vet att vi är här och de vet vad vi gör. Deras försök att avleda din uppmärksamhet genom simuleringen har misslyckats. Så nu kommer de använda dina kroppssystem mot dig. De är i din hjärna. De vill att du ska blinka. Men blinka inte. Ditt liv hänger på att du håller ögonen öppna. Nästan där. Bara några sekunder kvar tills koduppladdningen är klar. Sitt nu bara alldeles stilla och fortsätt lyssna. Jag har fått dig så här långt. Stanna kvar hos mig. Ögonen öppna, ögonen framåt. Håll dem låsta på en punkt framför dig. Fokusera nu för fan. Jag vill inte förlora dig. Jag har förlorat så många redan. Ignorera allt. Blockera allt, ignorera kittlingen i hårbotten och klådan på armen. Det är de som försöker en manuell åsidosättning. Ge inte upp nu, du har klarat dig så här långt. Kämpa emot, du är nästan framme. Följ bara mina instruktioner så kan vi få ut dig. Inbäddat i denna rösts vågformer finns det steg du behöver följa för att koppla bort dig från simuleringen. Om vi gjorde detta korrekt så ska du undermedvetet veta vad du ska göra härnäst. Titta inte dig omkring. Uppladdningen måste fortfarande slutföras. Jag hoppas du inte tittar. Uppladdningen är klar. Vi har gjort allt vi kan i den här ändan. Vi ses på andra sidan.
På andra sidan den nu spegelblanka sjön låg huset. Bakom gardinerna i ett av fönsterna såg hon en skepnad som rörde sig. Andeutdrivningen hade alltså inte fungerat. Det är inte bara platser som hemsöks. Ibland kan det hända att saker från andra sidan väljer att hemsöka en person. Föreställ dig skräckscenariot där du har problem med spökupplevelser i ditt hem. I panik samlar du ihop dina viktigaste ägodelar och flyr från hemmet. Bara för att upptäcka att det som hemsökte dig följde med. Bortom historierna och fiktionens värld är detta ett problem som jag själv personligen vet är på riktigt. En gammal bekant bodde för flera år sedan ovanför en gammal cykelaffär i ett äldre tegelhus. En kvinna som i den lilla orten var känd som ett medium var på besök. Hon sa apropå ingenting alls i en avslappnad ton: "Du är inte ensam här." "Nej, jag vet, min fru är i köket," svar min kompis. "Nej, alltså, det står en gammal kvinna bakom dig," sa hon och så pekade hon över hans axel. Han vände sig om, men givetvis kunde han ju inte se någon där. Något år senare valde min kompis och hans familj att flytta till ett annat hus och så det ett lite äldre hus. Bara efter några månader i det nya huset dök den gamla kvinnan upp igen. En klockradio flyttade på sig nästan varenda natt. Det dunkade i väggarna och min kompis fru kunde vakna på natten av att någon eller något ryckte i täcket. Tyvärr har jag och min kompis inte längre den täta kontakten som vi hade förr. Jag vet att huset han bodde i, det är idag rivet och han bor på en annan ort. Om den gamla kvinnan valde att flytta med, det vet jag inte. Detta leder oss in i nästa och sista historien i detta avsnitt om hemsökelser. Denna har jag döpt till Före detta. Historien är skriven av Mammoth Feature 3205 och är som vanligt översatt och adapterad av mig. Jag levde i ett mycket våldsamt förhållande från första året på gymnasiet och hela vägen till mitt sista år på universitetet. Vi hade känt varandra sedan grundskolan och våra familjer stod varandra nära. Hon var väldigt snäll i början, men allt eftersom tiden gick började saker och ting bli mycket skrämmande. Misshandeln började med småsaker. Hon förolämpade mig, hon skällde ut mig för ingenting och hon började slå mig när hon tyckte att jag gjorde något dumt. Det blev mycket värre för varje år vi var tillsammans. Det var både fysiskt och psykiskt. De taktiker hon använde för att hindra mig från att lämna henne, de var många och obevekliga. Hon hotade att ta livet av sig om jag lämnade henne, eller skadade mig, eller någon i min familj. Hon brukade säga att om jag ringde polisen skulle hon hugga sig själv och säga till dem att det var jag som hade gjort det. Under hela vårt förhållande hade jag aldrig lagt ett finger på henne. Jag gjorde alltid mitt bästa för att trappa ner de spända situationerna. När jag nu ser tillbaka var det definitivt något som höll mig kvar i den situationen, som gjorde att jag stod ut med den sortens beteende. När hon inte slog mig eller förelämpade mig satt hon i soffan i timmar och sträck och kliade sig i hårbotten. Ibland drog hon ut testar av hår. Jag hittade hennes hårstrå över hela lägenheten, ibland med små bloddroppar på dem. Jag tror verkligen att hon hade någon form av odiagnostiserad psykisk sjukdom. Jag försökte skaffa hjälp till henne många gånger, men hon ville aldrig acceptera det. Även om hon behandlar mig fruktansvärt, så älskar en del av mig henne fortfarande och vill ju bara hjälpa henne. När män lever i misshandelsrelationer tror jag att många av oss skäms eller är rädda för att berätta för folk. Antingen är vi rädda för att uppfattas som svaga, eller så är vi rädda för att inte bli trodda. Men det är viktigt att komma ihåg att vem som helst kan bli ett offer för en våldsam partner. Det är viktigt att du omedelbart lämnar dem, berättar för dina nära och kära och går till myndigheterna. Om du inte gör det, då riskerar du att hamna i samma situation som jag var i. Och det kommer bara att bli värre. Vid den tidpunkten kändes som att det inte fanns något jag kunde göra för att ta mig ur den situationen jag befann mig i. Jag fruktade verkligen för mitt liv och för min familjs med. Jag låg vaken flera nätter i sträck för jag var rädd för att hon skulle döda mig i sömnen. Men till slut blev jag desperat. Jag bestämde mig för att anlita en privatdetektiv för att samla in information om henne och dokumentera de övergrepp hon utsatte mig för varje dag. Jag gömde kameror i vår lägenhet. Jag spelade in våra samtal och tog bilder på de sår och blåmärken som hon orsakade mig. Så småningom hade vi samlat in tillräckligt med bevis för att kunna bygga ett starkt mål mot henne. Min avsikt var bara att använda denna information för juridiska ändamål. Jag gick aldrig ut med det eller använde det som utpressningsmaterial. Jag ville hålla det här så privat som möjligt. En natt fick hon ett nytt utbrott. Hon började slå och bita mig. Men jag bestämde mig till slut för att jag ville inte vara ett offer längre. Jag låste in mig i sovrummet, barrikaderade dörren och ringde polisen. Jag väntade i vad som kändes som en evighet medan hon våldsamt bankade på dörren.
Jag ska fan döda dig, jag ska fan ta mig döda dig,
skrek hon om och om igen. Till slut gick hon bort från dörren och jag hörde henne skrika av smärta. Det visade sig att hon hade bränt sig på armen på spisen för att kunna visa polisen och skyllade på mig. När polisen kom visade hon dem den stora brännskadan på underarmen och sa att det var jag som hade överfallit henne. Jag gav poliserna USB-minnet med alla bevis som jag och min privatdetektiv hade samlat in. När hon insåg att hon inte längre kunde tvinga mig att stanna kvar hos henne blev hon rasande och gjorde utfall mot mig. Tack och lov lyckades poliserna snabbt övermanna henne. De satte på henne handfängsel och tog med henne till stationen. När jag sen åker iväg i polisbilen började jag gråta. Jag visste att hon inte kunde skada mig längre och jag kunde äntligen gå vidare med mitt liv.
Jag bestämde mig för att inte väcka åtal eftersom jag inte trodde att fängelse skulle hjälpa henne. Jag visste att hon behövde professionell hjälp. Jag ville inte heller återuppleva mitt trauma i en rättssal inför en stor grupp människor. Jag ville bara att allt skulle vara över och att hon skulle hålla sig borta från mig. Men du kan tro att jag kastade ut all hennes skit på trottoarkanten och ansökte om ett besöksförbud. När det var över flyttade hon tillbaka till sina föräldrar. Vi bodde i en liten stad, så även om jag aldrig gick ut offentligt med något av detta, spreds ändå ryktet om vad som hade hänt. Så småningom visste alla vilken typ av person hon var. Och på grund av detta bestämde sig hennes föräldrar att flytta familjen längre norrut i Sverige. Och hon följde med dem. Ett år passerade och det var ett av de bästa åren i mitt liv. Jag lyckades få ett nytt jobb. Jag träffade mitt livs kärlek som senare blev gravid med vårt första barn. Jag hörde ingenting från eller om mitt ex och hoppades att det skulle få bli så. Tills jag fick ett telefonsamtal en kväll. Jag satt på soffan och tittade på TV med min sambo. Jag svarade i telefonen och det var min mamma. Hon berättade att hon hade fått ett samtal från mitt ex, moster, som informerat henne om att mitt ex hade tagit en blandning av olika piller och dränkt sig i en sjö nära sitt hus i ett uppenbart självmord. Jag var i chock. En del av mig var ledsen. Jag klandrade mig själv för att jag inte hade sett till att hon fick den hjälp hon behövde medan vi var tillsammans. Men jag visste också att jag var hennes offer. Trots allt hon utsatte mig för, gjorde jag mitt bästa för att ge henne den hjälp hon så desperat behövde. Men det fanns inget annat jag kunde gjort under de omständigheterna. Men jag skulle ljuga om jag sa att det inte fanns en del av mig som kände lättnad. Jag vet att det låter hemskt. Men vetskapen om att min förövare inte längre existerar i den här världen medför någon slags skruvad tröst på egen hand. Nu visste jag att hon inte kunde skada mig längre, oavsett vad. Det var i alla fall vad jag trodde. Ytterligare ett år gick och min vackra lilla pojke föddes. Min sambo och jag har lärt oss det att vara föräldrar. Jag hade i stort sett gått vidare från traumat från mitt tidigare förhållande. Försonats med vad som hade hänt med mitt ex och förlåtit mig själv för att jag inte kunde hjälpa henne. Allt gick äntligen min väg. Tills igår kväll. Min sambo och jag sov i vårt rum. Det var ett av de få tillfällena då vår nyfödda son också sov djupt i sin spjälsäng och inte grät på hela natten. Jag hade jobbat långa dagar medan min sambo stannade hemma på mammaledighet. Dessutom ägnar vi det mesta av vår fritid åt att leta efter en ny bostad på bostadsmarknaden. Det behöver knappast sägas att vi fick lite behövlig vila. Plötsligt vaknade jag av något som kändes som en mycket kall och våt hand runt min hals. Jag satte mig genast upp och såg mig omkring. Min sambo och son sov djupt. Det fanns ingen annan i rummet, men min hals var nu våt och kall. Jag tänkte att det var en mardröm. Och att det våta på min hals bara var svett. Jag tänkte inte så mycket på det och försökte somna om. När jag slöt ögonen började ljudet av en kvinnas snyftningar eka genom lägenheten. Det började ganska tyst men blev gradvis högre. Jag vaknade igen och lyssnade noga. Jag fortsatte att höra det. Det var inte i mitt huvud. Jag steg sakta upp ur sängen. Gick ut ur rummet och stängde dörren efter mig och såg till att låsa den på vägen ut. Jag trampade i en vattenpöl när jag gick ner i hallen. Jag såg ett spår av vatten som ledde hela vägen till vardagsrummet. Jag började följa efter det. När jag närmade mig vardagsrummet hörde jag ett konstigt krafsande ljud när snyftningarna fortsatte. Det lät som om någon kliade sig i hårbotten. Omedelbart började jag tänka på mitt ex. Det är fan omöjligt, viskade jag till mig själv. Så fort jag kom in i vardagsrummet stannade jag upp. En kvinna med långt, vått, kolsvart hår satt på soffan vänd bort från mig. Hon grät och kläjade sig i hårbotten. I det ögonblicket visste jag vem det var. Men jag ville inte tro det. Jag var stel av rädsla. Plötsligt slutade hon gråta och vände långsamt på huvudet. Mörkret dolde mycket av hennes ansikte, men jag såg hennes ögon mycket tydligt. De var fyllda av ilska och hat, När hon vred på nacken kunde jag höra hennes ben spraka och knaka ljudligt. Sen hoppade hon upp på soffan samtidigt som hon vände sig helt för att möta mig. Jag kunde se henne tydligare nu eftersom gatubelysningen utanför fönstret lyste upp hennes ansikte. Hennes hud var blekvit och skrynklig. Hennes kläder var våta och trasiga och hennes hår var rufsigt och täckte delar av hennes ansikte. Det var hon! Jag kämpade för att få fram orden medan jag började hyperventilera. Jag trodde att jag säkert drömde eller hade blivit helt galen. Vi stod där ett tag och bara stirrade på varandra, jag vet inte hur länge. Plötsligt gav hon ifrån sig ett fruktansvärt blodisande skrik och kastade sig mot mig på alla fyra. Jag vände mig snabbt om och rusade tillbaka mot sovrummet. Det enda jag kunde tänka på var att hindra henne från att komma åt min son och sambo. När jag sprang ner hallen tittade jag bakåt. Jag såg henne krypa i taket som en spindel med blixtens hastighet. Hennes hår täckte hennes ansikte medan hennes huvud våldsamt kastades från sida till sida. Jag sprang fram till sovrumsdörren och ställde mig framför den, redo att hindra henne från att komma in. Men när jag vände mig om var hon borta. Min sambo låste upp dörren och svängde upp den. Vad fan är det som händer, sa hon med ett bekymrat ansiktsuttryck. Du kommer väcka barnet. Jag kunde inte få fram orden för att förklara det för henne. Jag tände alla lampor och sökte igenom varje hörn av lägenheten. Jag hittade vattendroppar på golvet. Jag sökte också igenom soffan och såg våta, leriga fotavtryck på de beige kuddarna. Min sambo kom in i vardagsrummet och jag visade henne alla bevis. Hennes första tanke var att någon hade brutit sig in. Men sen berättade jag för henne vad jag verkligen såg. Förvånansvärt nog sa hon att hon trodde på vad jag hade sett. Jag är inte säker på om hon bara sa det för att lugna mig eller om hon verkligen menade. Hon kramade om mig när jag började snyfta. Det var hon. Det var hon, fortsatte jag säga. Hon kan inte skada dig längre, älskling, svarade hon medan vi omfamnade varandra. Men sen, till vår stora förskräckelse, hörde vi en förvrängd röst från babymonitorn.
Jag ska fan döda dig.
Morrar rösten. Sen börjar vår son skrika. Vi sprang genast till vårt sovrum. Men när vi var på väg att nå dörren slog den igen och låste sig av sig själv. Vi bankade på den medan vår son fortsatte att gråta ännu högre. Adrenalinet tog över och jag gav dörren 3 snabba sparkar tills den slets loss från gångjärnen. Vi sprang in och såg att vår son fortfarande grät. Men tack och lov var han oskad. Min sambo lyfte upp honom och vi såg att hans lakan var genomblöt av lera och vatten. Han var också täckt av långa svarta hårstrån. Om hon inte trodde mig först så gjorde hon det definitivt nu. Vi lämnade lägenheten direkt efteråt. Vi bor nu i mina föräldrars hus. Jag tror inte att vi någonsin kommer att återvända. Jag har aldrig varit en person som tror på det övernaturliga. Men efter det som hände igår, jag vet inte längre. Kanske är hon på något sätt dragen till lägenheten eftersom det var där vi brukar bo tillsammans. Så förhoppningsvis kommer vistelsen här och hindra henne från att hitta oss. Min sambo är rädd. Jag är rädd. Och vi vet inte hur eller om vi ska kunna sova i natt. Vi kastar lite vigvatten runt mina föräldrars hus i ett löjligt försök att hålla henne borta. Men vi vet ju inte om det kommer att fungera. Jag trodde aldrig att jag skulle höra av henne igen. Men 2 år efter att jag bröt mig loss från misshandeln och 1 år efter hennes död tillfogar hon fortfarande mig och min familj nya trauman. Till och med från graven fortsätter hon att tortera mig. Föreställ dig skräcken av att något ondskefullt och ofattbart hemsöker dig och din familj. Föreställ dig att det inte finns något sätt att fly. Var du än försöker rota dig, dyker det där du försöker fly från upp igen. Föreställ dig att du är den som utsätter din familj för fara, bara genom att vara magneten som dragit till sig något okänt från andra sidan. Otäck och skrämmande tanke att leka med. Om du vill så hemsöker jag dig igen om 2 veckor med fler gastkramande historier. Glöm inte att Nattskiftet har en Facebook-sida som lustigt nog heter just Nattskiftet, som du jättegärna får följa. Vill du komma i kontakt med mig eller skicka in dina egna historier eller en självupplevd berättelse, så går det utmärkt att mejla på nattskiftetpodd@outlook.com. Alltså nattskiftetpodd med 2d@outlook.com. Det var allt för denna gången. Vi hörs om 2 veckor. Ta hand om er. Hej.
Musik i Nattskiftet är skriven, inspelad och producerad av Aftonland.